allt ska inte vara så ordnat, så tycker jag i alla fall. Jag vill inte se för många bilder från en plats innan jag åker dit, utan jag vill upptäcka själv liksom.
I Ute med P1 idag pratar vi om att vandra i djup, otillgänglig, svårnavigerad vildmark där du är helt utlämnad till att klara dig själv. Vi pratar också om den svenska skogen med Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU.
Urskog har vi faktiskt ingen i Sverige. Om man definierar urskog som att en skog som inte människan har gjort någonting i alls.
Jag heter Linnea Lotto och träffar Peter Persson i Trehörningsskogens naturreservat strax utanför Åkersberga i Stockholm. Peter är äventyrare och filmskapare som ensam dokumenterar sina expeditioner. I hans filmer får vi följa med från regnskogen i Tasmanien, i Kanada och Alaskas vildmark och på senare år den skandinaviska fjäll- och skogsvärlden. Han söker sig bort från de upptrampade lederna och varma stugorna för att upptäcka vildmarken i svårforcerad terräng. Men så var det inte från början.
Jag har hållit på med det här i över 20 år. Liksom. Det var inte så att jag började med att bli avsläppt i Alaska med sjöflygplan liksom, första gången. Utan jag har gått på Kungsleden typ säkert 5 år innan jag började med de här avancerade grejerna. Liksom. Och sen hade jag satt upp liksom delmål så att ett viktigt mål för mig var att jag ville uppleva Sarek. Gå igenom Sarek liksom helt själv. Det var liksom en stor grej för mig som jag planerade för än sedan jag var liten. Det har varit liksom en drömresmål för mig ända sedan jag kanske var 7-10 år gammal. Jag hittade en gammal bok hemma hos mina föräldrar om Sarek från 70-talet. Och den där fångade mig totalt. Liksom. Och jag satte upp ett mål att när jag blir typ vuxen, typ 17-18, då ska jag vandra genom Sarek. Så sen höll jag det. Sen, ja, första gången då fick jag avbryta, för då hade jag liksom för mycket grejer med mig. Det var för tungt, jag hade fel regnkläder och liksom, jag hade inte förberett mig mentalt på den grejen. Jag hade ingen erfarenhet liksom. Så då fick jag vända om, kom tillbaka nästa år. Ja, då pajade jag knät, åkte hem igen. Tredje året så klarade jag det. Och då var man ju totalt liksom överlycklig. Och sen året därpå, då gjorde jag det på vintern själv. Gick jag genom Sarek på vintern och lyckades med det och det var ju helt fantastiskt. Och sen efter det, då rullade det bara på. Så att det var då jag började liksom med de här lite mer planera egna rutter liksom, där det inte kanske var någon färdig liksom, markerad led. Sådär.
Jag tänker även Sarek är ju en sån plats som inte har färdiga leder som till exempel Kungsleden har. Nej. Att det är ju en ganska stor utmaning om man inte är van, som du säger. Men, ja, men lite härligt att höra att det också har funnits motgångar. För man kan ju oftast bara se det här, hej, ja, här är jag och kan jättemycket grejer. Och man får inte höra så mycket om att det kan gå snett rätt ofta.
Nej, men precis. Jag tror att liksom, jag har ju tagit en så här långa väg. Jag märker idag att folk är mer stressade och har inte tid och vill liksom göra rätt såklart första gången. Men jag tror det är viktigt att få liksom så här misslyckas också. Det är viktigt att få liksom så här, jag tycker det största, man lär sig allra mest när man liksom får göra misstagen ute i naturen. Liksom inte läsa i någon bok så här ska du inte göra och så här ska du göra. Utan faktiskt, man får gå på en nit ibland. Utan att det ska inte vara som fara för livet. Så här, men liksom det är nyttigt att få liksom så här, lära sig av misstagen. Och liksom så har det ju varit med så här utrustning och sånt. Man packar kanske lite fel och tar med sig för mycket grejer. Och så nästa gång så skalar man ner lite och så hittar man sin optimala packning. Och sen hittar man så här, lär känna sig själv. Och så här, vad är liksom en bra dagsdag för mig? Hur mår jag som bäst? Och liksom så här, vad pallar jag med? Så det där tar ju tid att hitta. Liksom. Man kan inte gå på vad någon annan säger. Utan man kan ju få tips från andra personer, men man kan inte liksom kopiera rakt av.
Det här är ett utdrag från en av Peters tidiga filmer.
Vilddagboken den 2 augusti 2011. Mitt namn är Peter Persson och jag befinner mig i nordvästterritoriet i norra Kanada. Flera mil från människor och bebyggelse. Jag har haft några dagar med tung paddling. Jag har nött mil efter mil med kanoten. Jag ska vara lite ärlig så skulle jag haft lite mer mat med mig. Jag känner att det går åt mer kalorier än vad jag har räknat med. Men man får bita ihop. Ingen som kommer att hjälpa den här ute inte. Här får man hjälpa sig själv.
2010 gjorde jag min första soloexpedition kan man väl säga, lite längre. En månadslång expedition i Kanada, norra Kanada. Och det var ju en helt otrolig upplevelse. Jag hade aldrig varit själv så länge och planerat en sån resa någonsin tidigare. Så det var riktigt häftigt. Tyvärr så höll det på att sluta ganska illa med den turen. För jag gick runt i en fors, klämdes fast under ett träd. Så att jag höll på nästan drunkna där. Mitt ute, jag tror jag var nästan 40 mil från närmsta civilisation där. Så att det var ju så här, det höll på att gå riktigt illa. Jag tappade min kamerautrustning och hade inga bilder eller någonting när jag kom hem. Utan det var bara, bilderna fanns i huvudet. Men då ville jag liksom ha lite revansch och då åkte jag tillbaka till Kanada 2011.
Förlåt, men vad kul att du vill ha revansch och inte tänka, det här gör jag aldrig om för att jag höll på att dö.
Nej, men alltså, för jag visste också att om jag inte liksom, tar revansch på sig, då kommer jag kanske bli rädd för att göra den här typen av turer. Och jag visste att det var ju bara slarv egentligen som gjorde att jag hamnade i den här situationen. Det var liksom, hade jag bara varit liksom lite mer noggrann och reka den där forsen innan jag paddlade den. Det var liksom sent på eftermiddagen, man var trött, hungrig, orkade inte riktigt gå i land. Ja, det är då olika händer liksom. Så att härdan efter så har jag alltid varit så här extremt noga just med när man paddlar fors och sådär, att faktiskt gå i land om man är osäker och inte ser vad som finns runt kröken och reka. Jag tror att så förebygger man många olyckor. För det just i Kanada där, det var ju ofta det hängde träd ut från liksom strandkanten så här, och låg träd i vattnet. Vårfloden spolar med sig massa träd varje år. Och nu med så här klimatförändringar och sånt så har det blivit ännu värre. Så det är alltså hinder i vattnet är det farligaste nästan när man är ute och paddlar så där. Så att nu är jag mycket noggrannare. Och det var ju den turen jag gjorde 2011 då. Revanschturen om man säger. Det blev ju en ännu större upplevelse. Då klarar jag ju allting liksom.
Men nu är vi verkligen i, ja, egentligen, alltså nära bostadsområden. Vi har liksom stigar att följa. När man går som du har gjort i vildmarken där det inte finns leder att följa, hur ofta måste man titta ner på kartan?
Ja, väldigt ofta faktiskt. Det måste man göra. Man måste planera rutten liksom, i förväg. Och lägga ut små, liksom, små stopp, så här, små waypoint kanske på en GPS. Det är väldigt svårt att gå bara efter kart och kompass i tät skog. Liksom, det är svårt att hålla en rak kurs. Så då får man ju liksom stanna ganska ofta och stämma av. Liksom.
Men vad stämmer man av på då ifall det är som du säger, tät skog, det ser liksom likadant ut hela tiden?
Man får ta ut liksom som referenspunkter. Man kanske liksom tar ut ett träd som sticker ut liksom lite extra, kanske extra stort eller någon sten. Eller så går man till den så får man kolla på kartan igen och så tar man ut en ny riktning. Liksom sådär. När det är riktigt så här svårt att orientera. Men annars när det är liksom öppet och man ser långt, då kan man ju gå en längre sträcka innan man kollar på kartan. Och går man på fjället så är det ju ganska enkelt så länge det inte är tät dimma och sådär. Men man får kolla ganska ofta när man går. Man får ta ut naturliga, liksom, man får kolla. Går man liksom i ett myrområde så får man ju titta på kartan och se, kan jag gå runt den här myren? Eller kan jag gå över den? Ibland så tänker man att jag kan inte gå över myren, det blir blöt. Men det kanske är så att man tjänar på det ändå. Liksom, för att det blir för långt att gå runt. Och många myrar kan man ju gå på. Man blir lite blöt om fötterna. Men när man bara har liksom insett att jag kommer bli blöt oavsett. Då är det liksom, då gör det inte så mycket. Så att man får bita ihop lite. Det får man göra, absolut.
Som ni hör är det de stora, utmanande expeditionerna som lockar Peter Persson ut i naturen. Men idag ses vi i en betydligt lugnare miljö. Vi går runt i Trehörningsskogens naturreservat och det är på såna här platser i närområdet. Han tar ut sina barn, testar utrustning och får sin återhämtning. För han jobbar heltid och har äventyren och filmskapandet som en hobby.
Du är framme.
Ja.
Jättemysigt ställe.
Ja, men där
ganska
är
öppet. Och vindskyddet med lågt tak och alldeles lagom om man skulle behöva skydda sig här mot väder och vind, även fast vi är nära civilisationen.
Och det var ju hyfsat välstädat här. Oftast när man kommer till sådana här, eller oftast, men ofta när man kommer till sådana här färdiga vindskydd så är det ju ganska skräpigt faktiskt, jag har märkt sista tiden. Och det är någonting som jag också så här, där måste vi hitta ett sätt. Jag menar, allt fler människor vill ut i naturen. Många är oerfarna och kanske inte riktigt förstår hur man ska liksom bete sig. Jag tror det finns ett ansvar i liksom så här hos oss som då så här inspirerar och drar ut folk i naturen. Att visa liksom hur man gör och beter sig också. Det som är skrämmande är när man kommer ut i de här mer svårtillgängliga vindskydden. Och det liksom ser ut som skit liksom. Man bara har som slängt ölburkar och huggit i träden och sådana saker. Då undrar man ju så här, sånt förstår inte jag. De som har varit där har tagit sig dit för att det är vackert och för att de vill vara ute och njuta. Och sen bara passar man på att förstöra det innan man åker därifrån. Det är lite konstigt. Ta en kaffe.
Oh, kanske. Ja, det tycker jag. Wow. Mm. De var likadana, va?
Ja, det är inga frystorkade bullar här.
Det här är ju inte vildmarksfikat. Vad har du med dig för godsaker då när du är ute och ska...
Det kan vara
lite... Käkar du på turerna?
Ja, men det kan vara allt från en hel nalénflaska fylld med Ahlgrens bilar till mandelmassa med nougat. Och... Nej, men jag är ganska så här... Jag är lite gott i grisar, så att sugen är ute på tur.
Nu kör vi klassisk närområdes utflykt.
Mm,
kaffebulla och kaffebulla. Inte behöva gå så långt.
Nej, precis. Nej, men det är alltså, de här små kortare turerna är också viktiga, alltså för att ladda batterier och så här i vardagen. Och sen de kortare turerna brukar vara viktiga för att då växer idéer om så här kommande äventyr och man kan planera liksom och testa grejer och så här. Om det är någon ryggsäck eller säng som behöver gås in och så här, så det är bra att ta reda på hur saker och ting funkar innan man drar iväg på de stora äventyren. Jag ska provsmaka här lite då. Se ifall det lagom styrka på kaffet. Ja, det är helt okej.
Okay. Det är ändå kaffe.
Ja, precis.
Smakar alltid ändå lite bättre,
ja,
än vad det gör i stan.
Ja, det gör jag absolut. Man är inte lika kräsen heller. Liksom.
Att upptäcka de bortglömda gamla skogarna har lockat Peter ut till platser som lågfjällmassivet Ultevis och naturreservatet Pärlälven i Norrbotten, till Hotagens vidsträckta ödemarker i nordvästra Jämtland och Båtfors vid nedre Dalälven. Det har nästan varit som att skogen ropar på honom, säger han.
Jag har haft en sån märkligt kall sedan jag var liten. Liksom någonting, det känns som någonting som kallar på mig inifrån skogen som bara lockade ut mig där. Så det var väl som starkast när jag var liten såklart, när allting var nytt och sådär, men jag har fortfarande det i mig att jag vill liksom ut och upptäcka och sådär, men sen så kan ju upplevelsen lätt förstöras när man liksom, ja men när man kommer ut på ett kalhygge eller man liksom ser att här, någon har varit här och förstört liksom. För det tar bort ganska mycket av den här upplevelsen. Det är därför jag liksom är... Jag har ju märkt, eftersom jag har varit ute så mycket och åkt omkring på skogsbilsvägar i hela landet, liksom Norrbotten och sådär, så vet jag ju hur det faktiskt ser ut på de flesta platser. Och det är inte liksom vykortsvackert, det som alla visar upp på Instagram, utan det mesta är ju liksom skövlat och planterat. Och det är liksom... Det blir mer och mer så här, liksom med det samhälle vi lever i idag, där vi konsumerar allt mer, så ja, det avverkas mer skog och våra sista rester av den här gamla orörda skogen försvinner nu också mer och mer. Så att naturreservat och så där blir kvar som små öar i ett hav av liksom industriskog. Och det är tråkigt, för liksom, jag tycker att det blir en så ospännande värld att leva i, när liksom allting är exploaterat och liksom förstört. Jag tycker att det är viktigt att det får finnas kvar, ja, orörda platser och större sammanhängande skogar, inte bara små plättar liksom, eller små öar. Utan jag tror att det är jätteviktigt för liksom människors välbefinnande, att vi ska må bra.
Peter Persson ger sig helst ut i obanad terräng, och då kan man ju tänka att det inte finns stigar längs vägen. Men även djuren gör spår efter sig i naturen, och de kan vara bra att följa.
Det är dumt att ta den jobbigaste vägen. De går ju där det är enklast att gå också. Så att hittar man djurstegar så kan man ju följa dem bitvis. Liksom sådär. Och de är ju inte utmärkta på kartan, så att de stöter man ju bara på lite då och då. Sådär. Och ibland så det är lätt att tro att det kanske är en stig som gjorts av människor, men det blir ju ganska fort en stig där djuren går också. Så att ibland kan det ju vara att man tror att om jag följer den här stigen, då måste jag ju komma någonstans liksom, där människor finns. Men det kan ju bara ta slut helt tvärt liksom, vid någon sjö eller någonting. Men annars är det ju så här att man går på mossa, det blir hinder i terrängen där, men det känns ju mer naturligt liksom, på något sätt att röra sig. Det känns som att vi är anpassade för att gå liksom, i skogen ändå. Liksom, man får kliva över stockar och stenar och så här. Men det gör ju också att det blir roligare att gå där och mer spännande. Sen kan det vara jättejobbigt också, speciellt där i myrmark. Där kan det vara fruktansvärt jobbigt att gå. Men det finns ändå, man känner ändå att så här, vi är skapta för det här, liksom, att vandra.
Finns det saker då som du har, jag tänker att du berättat att du har liksom ökat på med tiden, svårigheterna och utmaningen. Är det någonting som du själv har fått övervinna? Någon rädsla eller liksom någon utmaning som har varit större än någon annan?
Jag har i och för sig alltid känt mig så här trygg i naturen. Jag har haft liksom naturen lite som en tillflyktsort. Som barn var jag ganska orolig och så här ängslig och liksom så här. Och då, men alltid när jag kom ut i skogen så kände jag mig trygg och så fick ett lugn på något sätt. Så att jag har nog aldrig känt att jag har varit rädd för att vara ute i naturen. Så där. Man har ju respekt för väder och så där, liksom, och för vatten framförallt. Jag var vattenrädd när jag var liten och jag har alltid haft mycket respekt för vatten. Men det har släppt ganska mycket sedan jag började paddla och så där. Faktiskt, jag gillade inte att bada så där, när jag var liten i sjöar så när jag inte såg botten. Jag tyckte det var läskigt liksom. Så det är någonting som jag fått övervinna. Första paddelturen man gjorde, då var det ju lite så här små läskigt. Men det har faktiskt gått över helt nu. Sen man började paddla packraft och liksom så här kanot.
Det här är Ute med P1 och det handlar om att upptäcka de djupa skogarna. Och äventyraren Peter Persson säger att han vill vara en ambassadör för de riktigt gamla skogarna som få av oss har sett. Och genom sina filmer vill han få fler att ge sig ut och uppskatta naturen vi har i Sverige. Men hur ser det ut i den svenska skogen idag? Har vi någon orörd skog och hur har vårt landskap förändrats? Jag åkte till Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå för att få svar.
Jag heter Anna-Lena Axelsson och jag jobbar som forskare och koordinator på SLU i Umeå, på skogsvetenskapliga fakulteten.
En sak som folk pratar om är att vår skog, att vi inte har kvar den här skogen, den naturliga gamla urskogen. Stämmer det?
Urskog har vi faktiskt ingen i Sverige. Om man definierar urskog som att en skog som inte människan har gjort någonting i alls. Vi brukar i Sverige prata istället om naturskog. Det är en skog där man har kvar väldigt mycket strukturer från naturen. Men människan kan ha gjort saker, men i väldigt liten utsträckning. Så det är bättre att man pratar om naturskog. För vi har ju haft påverkan i hela Sverige. Samerna har liksom utnyttjat, även det vi tycker kanske det ser ut som en urskog, har samerna ofta varit i och gjort saker i.
Det är en väldigt liten del av den svenska skogen som är orörd. Man brukar prata om nyckelbiotoper som anses som de finaste områdena med naturskogskaraktär. Och det täcker ungefär 4% av Sveriges skogsareal och det mesta av det ligger i fjällkedjan i norra delarna av landet. Många är oroliga över hur skogsbruket påverkar vår natur, men det finns även andra saker som påverkar växt- och djurliv. Och det är invasiva arter.
Och det gör att vi kan få in både växter, både insekter och svampar från andra länder som våra träd inte är vana vid. Och det kan orsaka stora skador. Och det kan göra att träden dör över stora områden. Och det i sin tur påverkar ju också de arter som är beroende av träden. Och träden är ju så att säga ekosystembärande. Det är ju de största organismerna som många är beroende av. Och det är ju ett stort problem som vi själva har ju orsakat det genom att införa att handel så att säga, vi reser mycket och plockar med sig, köper saker från olika länder. Annars så är det ju så att skogen klarar sig ganska bra utan människan. Det är kanske så att människan faktiskt är mer beroende av skogen än vad skogen är av människan. Och det är ju den ekonomiska aspekten av skogen som hotas. Vi har ju haft en del skogsbränder som naturligtvis har varit jättetuffa för de markägare som har drabbats av det. Och sen har vi även just nu granbarkborreangrepp i södra Sverige. som också orsakar stora skador på skogen och gör att den så att säga blir ekonomiskt, ja, man får ett ekonomiskt bortfall, måste avverka skogen i förtid. Men det är bränder och insektsangrepp från så att säga skadegörare som alltid har funnits här i Sverige. De är ju inte farliga för skogens ekologiska status. Så det är ju mer för den ekonomiska aspekten av skogen som de orsakar skada.
Alla som har flugit någon gång kanske har tänkt på att skogen ser ut som ett lapptäcke. Man kan se kalhyggen, skog i olika åldrar med raka kanter.
Och det där är ju något helt annat än vad man skulle mötts av om man hade gjort samma resa för 150 år sedan. Då hade man ju flugit över ett mer kontinuerligt landskap utan de här skarpa gränserna. Skogen var ju påverkad då, men man hade mer liksom plockat ut enskilda träd och inte gjort den här totala avverkningen på vissa delar. Och det där är någonting som man kan se om man tittar på gamla flygbilder, så ser man väldigt tydligt den här förändringen. Man ser att människan har verkligen varit där. Och för uppifrån så kanske det var svårt att se från långt håll att människan hade varit och gjort saker. Men om man gick ner, zoomade in och går in i skogen så ser man ju, här finns det stubbar. Så att skogen var inte opåverkad, men man hade inte gjort den här drastiska, ja, landskapsomvandlande omvandlingen ännu då.
Anna-Lena Axelsson säger att det är en väldigt liten del av skogen som aldrig har varit kalavverkad, och den minskar också efterhand.
Det är kanske en förändring som man kanske inte ser när man är ute i skogen. Så att det är en ganska stor och viktig förändring som vi måste ha med oss. Och vad den innebär vet vi inte riktigt. Vad är det som försvinner när vi gör det här? Det har vi nog inte riktigt grepp om.
Där lämnar vi Umeå och ska tillbaka till Peter Persson som använder sociala medier och digitala kanaler för att dela med sig av sina äventyr genom bilder och filmer. Och det är vidsträckta vyer över de svenska skogarna och fjällvärlden han visar upp. Men det är också den råa verkligheten och det slitsamma i att vara ute som han är.
Ja, nu har jag kommit in i lite tätare granskog. Det är svårt att hålla en rak kurs här. Det kan jag ärligt erkänna. Sumpmark. Det är så blött och fuktigt. Alltså. Det har regnat så mycket så det är alltid helt sumpigt och dyngsurt.
Men allt är inte jobbigt ute på tur. Ute i vildmarken uppstår möten man bara kan drömma om, säger Peter. Som den gången han vandrade i Rapadalen i Sarek.
Och faktiskt stött ihop med en stor brunbjörn redan första eller andra dagen. Det var bara, den kanske var 30 meter ifrån oss bara, och stod bakben och luktade liksom i luften, så här, nosade i luften och tittade på oss innan den drog in i skogen igen. Vi har ju gått och pratat om i flera år så att den ultimata liksom vildmarksupplevelsen i Sverige, hur, vad skulle det vara? Ja, men det skulle vara om man typ gick genom Rapadalen i Sarek och så bara fick man se en björn liksom så här. Och så det var ju bara som check på den. Men det kan ju också vara så här, flera gånger man har legat i tältet och den riktigt oväder har dragit in och det har åskat och blixtrat och mullrat och man ligger där i tältet och regnet smattrar liksom. Det är ju också helt fantastiskt samtidigt som man är helt så här små skraj liksom. Så det finns många, många härliga minnen där ute.
Jag tänker både det här med björnen och ovädret, det är ju de gångerna kanske som man inser hur liten man är på något sätt.
Ja, men precis. Man kan inte liksom springa in under tak eller man står inte och tittar på några djur i någon djurpark som där är ett stängsel emellan. Utan nu är man verkligen ute och får klara sig själv. Just den känslan.
Det var allt från Ute med P1. Idag vill du veta mer om den svenska skogen som ju täcker 2/3 av Sveriges landyta. Så kan du lyssna på programserien Kampen om skogen och den hittar du i appen Sveriges Radio Play. I nästa program då handlar det om att cykla långt. En tävling där ingen vinner och att utmaningen är mer mental än fysisk.
Klockan går ju även när man sover. Men om man inte sover alls så har jag märkt att då går det väldigt, väldigt långsamt.